Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Hey, I'm Ryan Reynolds.
Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass f***?
So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com/switch.
$45 up front for 3 months plus taxes and fees. Promo rate for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows full terms at mintmobile.com.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Ja visst, det är dags för ett nytt avsnitt av Podosfärens motsvarighet till Halleys komet som dyker upp ungefär var 76 år. Detta är alltjämt en podd om Champions League, ekonomi, journalistik och annat med mig, den obegåvade frilansjournalisten, likaledes obegåvade civilekonomen Christian Dahlström. Med mig har jag en av de mest begåvade och trevligaste människor jag känner, nämligen Kevin Bader. Välkommen hit till mitt hem där vi spelar in idag.
Tusen tack för att jag fick komma hit till ditt fina hem och tack för de varma orden. Jag tycker att du är lite väl hård mot dig själv eller lite väldigt hård mot dig själv. Men tusen tack att få
vara
här.
Men delen om dig, den står jag för till 100%. Det är otroligt kul. Alltid en ära att ha dig här. Vad har du haft för dig sen senast vi poddade i maj?
Ja, det har varit hus, hus och hus. Och sen har jag fått lite grönare fingrar i trädgården. Ja. Med det sagt betyder det inte att jag är duktig på att odla någonting eller så. Men jag har märkt att jag har ändå en form av förmåga att riva upp rötter. Så ja. Det har jag blivit bättre på.
Ja, ja du berättade här innan att ni hade 50 säckar med bröte från trädgården. Och,
yes.
Ja, så du har jobbat hårt.
Ja, det har varit sommarens lilla träning. Om man
jag
säger
förstår.
Så. Mm, du ja. Då?
Nej, jag har ju haft något av en berg- och dalbana får man säga. Jag avslutade ju vårsäsongen så att säga innan sommarsemestern här med att dels intervjua Frederick Cruz, en snart 90-årig amerikansk professor på Berkeley i Kalifornien som är en av världens främsta Freud-experter. Det var väldigt stort för mig. Jag jobbar ju på en Freud-dokumentärserie till min andra podd Sinnessjukt och att få med en sån liksom, levande legendar, det är otroligt. Sen åkte jag till Almedalen för första gången. Har du varit där?
Faktiskt inte. Jag har varit på Gotland, men jag har inte varit i Almedalen.
Nej. Det gick skitbra. Alltså jag var där för Fonden för psykisk hälsas räkning. Jag arbetar ju för dem med deras PR och kommunikation. Och de samlar in pengar till psykiatriforskning som ju ligger mig varmt om hjärtat. Och våra seminarier där var liksom överfulla. Folk kom inte in. Bland de som trots allt kom in och satt i publiken fanns bland andra socialförsäkringsministern Ardalan Shekarabi som såg en panel med bland andra mig då och Ulla-Karin Nyberg som pratade om psykisk ohälsa bland unga och sådär. Och han var imponerad och la till och med upp bilder från det här seminariet på Instagram. Och liksom, om man jobbar med PR i en sån fråga så är det ju ungefär så bra utdelning det kan bli, eller hur?
Fantastiskt, ja. Det är stort grattis verkligen. Bra jobbat.
Ja, tack. Ja, det var grymt att se honom när han kom in där. Bara, fan, inte det är han? vi hade även en riksdagsledamot som var med i panelen som Anders W. Jonsson som är gruppledare i riksdagen för Centerpartiet så han är tvåa efter Annie Lööf i hierarkin där så det var väldigt bra och vi hade supergäster även i panelerna alltså från psykiatrin alltså psykiatriker och andra experter. Så jag var väldigt nöjd och dessutom väldigt imponerad av Almedalen. Alltså jag har alltid tyckt att det känns lite elitistiskt och sådär på håll då, så att säga. Man är väl alltid lite avundsjuk när man inte är där själv och ser hur folk uppdaterar om det på sommaren och sådär på Twitter. Men när man väl är där så märker man att det är faktiskt väldigt öppet och att vem som helst kan liksom gå in där och umgås med politiker och opinionsbildare av alla de slag. Alltså, du vet, Linnea Claesson och Rasmus Paludan, den här danska knasbollen och David Eberhard och liksom hela spektrat, även så här scientolog personer som gick runt och delade ut så här flygblad och så här. Så visst, det är ju liksom, boendet är ju dyrt som fan, men man kan ju liksom tälta gratis om man så vill, och färjan kostar faktiskt inte så mycket. Och det var många mindre organisationer utan feta plånböcker där. Man behöver inte heller någon inbjudan, man behöver ingen biljett för att komma in, ingen visitation eller någonting. Det första som hände när vi kom dit var att vi liksom höll på att gå in i Ulf Kristersson. Jag tycker faktiskt att det är väldigt demokratiskt och fint. Men det har ju förstås också den väldigt uppenbara nackdelen som sen gjorde hela min vistelse där och många andras såklart, att den liksom dränktes i sorg när SKRs Ing-Marie Wieselgren blev knivmördad. Mm. Jag var bekant med Ing-Marie men kände henne inte. Vi har talats vid ett par gånger och träffades som hastigt bara dagen innan, precis bredvid där mordet sen skedde, av någon som just hade tältat utanför Visby, då, den här gärningsmannen. Så som sagt, det är väl nackdelen, så att säga. Och Ing-Marie var verkligen spindeln i nätet inom psykiatrin i Sverige, och hon hade ett finger med i alla projekt och organisationer som är bra liksom. Vad tänkte du när du hörde den här nyheten utifrån, så att säga?
Utifrån är fruktansvärt. Jag är ju inte inne i den sfären på det sättet, men jag har ju hört talas om henne, speciellt genom min sambo då, som har betydligt bättre koll där också. Bara att det sker mot någon på det sättet, att bli knivhuggen och sånt, man blir verkligen, ja, man mår illa, man undrar ibland vart saker är på väg, och samtidigt som fina saker sker så tänker man ibland, varför måste sådana här saker ske igen? Alltså, ja, fruktansvärt.
Det är verkligen fruktansvärt, men du, låt oss byta ämne tvärt och prata fotboll istället. Innan vi pratar om transfermarknaden, som jag tänkte vi skulle ägna en stor del av programmet till, så tänkte vi skulle börja prata om ett bekant ämne, nämligen TV-kriget och Ola Wenströms onlinebok om vad som enligt honom skedde när han fick sparken från Viasat. Har du läst den?
Jag har inte läst hela, jag har läst delar av den. Så jag har läst på mig lite där, men inte hunnit läsa alla. Vad är det, 8 kapitel eller någonting sånt?
Ja, det är något i den stilen. Eller
någonting i den formen, ja.
Precis. Jag måste säga att jag tycker att det har varit förvånansvärt lite reaktioner på den. Alltså de enda mediekanaler som har skrivit om det är Svensk Dam och en ytterpytteliten notis på mediernas hemsida på SR. Är inte det lite märkligt, eller är det bara jag som är fotbollsskadad?
Nej, alltså jag förstår vad du menar. Det är ju, han skriver ju extremt mycket. Han är väldigt ärlig utifrån sitt perspektiv, hur han ser på saker och ting. Och man kan ju tycka att det kanske ska komma en större reaktion från andra håll. Men samtidigt, både du och jag vet, det är så mycket politiskt spel i det hela. Så jag antar att mediehus eller några personer som ska kommentera det här, det måste sättas mycket järn i elden för att det ska läggas fram en rätt strategi. Och med tanke på att det här kommer under sommaren så kan jag tänka mig också att det är på något sätt att det kanske kommer någon reaktion senare nu under hösten, eller man låter det bara rinna ebba ut.
Jo, han går ju till attack mot framförallt Expressen och även delvis Aftonbladet och skjuter rätt liksom vilt, eller vad ska jag säga. Så det kanske gör att de är mindre angelägna att ta upp det av det skälet. Och det kan man ju tycka vad man vill om, men det kanske ligger honom i fatet. För jag misstänker ju att han, alltså det här är säkert varit någonting som han vill göra för att få closure själv också. Men jag tänker ju också att han vill få spridning för det här liksom, och att han kanske sitter där och undrar lite grann, varför är det inte fler som har plockat upp det här? Har jag lagt all den här tiden? För det är ju väldigt ambitiös sajt. Och
verkligen, det har lagts ner flera timmar och dagar på det där, minst sagt.
Jag har ju läst hela boken, och det ska ju sägas att han hade behövt en redaktör, för den hade lätt kunnat kortas med typ 80% och ändå fått fram budskapet, nämligen att vi har satt eller nämnt, eller vad de heter nu mer, de byter namn ett par gånger om året. Vad sa du?
Via Play
igen, okej. Ja, men att de har haft en förfärlig företagskultur i många år, och det är ju många som har vittnat om det, både anonymt och öppet, som Isabel Boltenstern och Sladjan Osmanagic. Olas historia skiljer sig dock ganska markant från den bilden som exempelvis Thomas Wilbacher och Susanne Sjögren har gett, nämligen att Ola inte är så ofelbar som han vill få det att verka. Och när jag läste den här boken som finns på vadfanhände.com eller SE, så slogs jag också av den totala bristen på självkritik. Det enda som påminner om självkritik finns precis i början där Ola skriver: jag har långt ifrån agerat perfekt i varje situation. Vem gör det? Visst har jag både sagt och fräst ifrån utifrån kraven på en roll som sista länk till publiken, och nog har jag avstått från att ställa upp på det som i mina ögon är förljuget eller i vissa fall det som är förnedrande. Slutcitat. Och för mig då som läser mycket Freud just nu så blev det här nästan komiskt likt Freuds retorik. Freud brukar ju ofta låtsas ifrågasätta sig själv för att verka mer trovärdig, men sen väldigt snabbt, ofta i samma mening, istället hylla sig själv. Han skulle till exempel kunna skriva så här: jag började ifrågasätta att jag verkligen var en god vetenskapsman. Hur kunde jag missa den här uppenbara observationen? Sen insåg jag dock att jag hade haft rätt hela tiden. Något i den stilen. Förstår jag menar?
Liksom. Ja, jag förstår.
Och i Olas fall så skriver han ju här att han inte har agerat perfekt, och vem gör det? Men hans enda fel var att han, citat, avstått från att ställa upp på det som i mina ögon är förljuget eller i vissa fall det som är förnedrande. Mm. Alltså det är inget karaktärsfel han skriver här. Det är ju ett hjältedåd att liksom inte ställa upp på förnedrande saker. Jag förstår inte alls vad... hur jag menar. Och visst, om man aldrig har gjort någonting dåligt så ska man ju liksom inte heller behöva krysta fram någonting, men för att citera Ola själv här, vem agerar perfekt i varje situation? Så jag tror att han hade mått bra av lite mer självreflektion. Och jag vet ju inte, jag kan ju förstås ha fel, det här är bara min åsikt, men jag tycker inte att det känns trovärdigt att han bara har råkat nå så långt i det företaget med den kulturen utan att i någon mån har varit en del av det. Och jag tycker också att det är lite konstigt att han ägnar lång tid åt att sabla ner en av de chefer som han namnger i texten. För det ska vi säga också, att han är väldigt explicit. Mm. Inte om alla, men
vissa.
Och vissa av dem han namnger får man för sig att han syftar på när han i andra delar av texten pratar om sportchefen eller något i den stilen. Mm. Jag misstänker att det är av juridiska skäl eller sådär. Men han är ganska explicit även med namn och sådär. Och jag tycker att det är lite konstigt att han ägnar så lång tid åt att först göra ner den här personen som han då namnger i texten. Och sen först långt senare i texten nämna att det är han själv som har insisterat på att få med just den här chefen från TV4 när Ola själv flyttade dit. Jag vet inte, när var det? 2004? Eller?
Ja, 2010 eller någonting sånt.
Ja, det kanske var det. Ja, precis. 2010 då. Något i den stilen.
Ja, någonting sånt.
Och Ola beskriver det som att den här chefen då plötsligt bara blivit som en ny person och visat sitt sanna jag. Alltså en extrem mobbare och närmast psykopatadrag som det beskrivs i den här boken. Och jag vet inte, jag kan ha fel, men jag tycker inte att det låter trovärdigt. Vad tänker du?
Alltså det är en extremt infekterad situation. Man läser här en syn av en person som har jobbat inom branschen i 20-tals år på en och samma arbetsplats i 13 år. Och man märker ju att han är sårad, han är arg och frustrerad. Och han menar ju på att han inte har fått en riktig förklaring på det hela. Och ja, jag vet inte. Alltså det är svårt att säga. Jag tycker det är tråkigt när sånt här sker. Och jag märker ju väldigt mycket själv, inte att jag har varit så länge i den branschen. Och jag försöker verkligen inte gå in i såna här grejer när det kommer till sådana konflikter. Men jag tycker det är extremt tråkigt att man märker väldigt mycket av just det här backstabbing och snacka bakom ryggen i den här sortens bransch, alltså mediebranschen i stort. Det behöver inte bara vara sportjournalistiken, jag pratar journalistik i stort, och påminner väl också säkert om politikens värld också. Det finns också i andra branscher, men den här sorten finns väldigt mycket av, märker man.
Jo, men det är också det jag lite grann tänker här, att så här, men han beskriver sig själv som att han har bara varit en ädel person som bara råkat nå högst upp i näringskedjan, för det får man ändå säga att han har gjort här. Och det låter osannolikt. Just eftersom branschen, så vitt jag kan förstå, jag ser den ju mer utifrån än om jag känner många som arbetar i den. Jag tycker inte att det låter trovärdigt.
Nej, jag förstår din poäng.
Kan inte tala i generella termer?
I generella termer skulle jag säga att man måste ta för sig väldigt mycket i den här branschen. Och man måste vara på rätt ställe vid rätt tidpunkt, likt mycket. Och även känna rätt personer så att man får den chansen. Och i hans fall vet jag inte, för att han är ju ett par år äldre än mig, minst sagt. Och har varit där på ett annat sätt. Men ja, alltså, det låter väldigt klyschigt och tråkigt nu kanske, men sidan har ju två mynt. Och nu har vi verkligen hört hans tydliga sida av den här storyn. Och det är säkert flera saker som stämmer i det där. Men det är säkert flera andra saker som kanske börs ses lite extra noggrant på.
Och i början av den här texten beskriver han just också hur den här chefen som han har arbetat med så länge, men som han tycker så illa om, hur han och chefen förhandlar och varit överens om Olas nya kontrakt precis innan det tvärvänder och här drevet mot Ola då inträffar. Alltså, det är också en fråga som dröjer sig kvar när man läser texten. Om det verkligen har varit så här illa så länge. Ola hävdar själv här att han har uppmärksammat den här unkna sexistiska mobbingkulturen redan 2014. Alltså, varför har han inte dragit då för länge sedan? Istället jobbar, som han skriver, båda hans döttrar på Viasat eller Nent, och de är säkert jätteduktiga och ambitiösa, precis som Ola själv. Det har vi ju sagt flera gånger här i podden tidigare, att han är ju kanon på det han gör. Men det är förstås omöjligt att inte fråga sig om de också kanske har fått chansen att bevisa sig, just för att pappa arbetar där och dessutom på den här platsen då, som enligt Ola är en sån mardröm för just unga kvinnor. Varför skulle man ta sina döttrar dit? Det kanske finns en bra förklaring, men han tar inte upp den i den här boken, och det blir lite elefanten i rummet, tycker jag. Och han har också ett lite så märkligt resonemang om feminism i slutet. För det ska sägas också att han lyfter fram sig själv som en oerhörd feministisk förkämpe. Men i det här resonemanget i slutet då, så säger han att han inte tror på kvotering, utan att kvinnor är liksom tillräckligt kompetenta för att kunna ta sig in i ledande positioner i sin egen rätt, så att säga. Och jag menar, visst, det kan man ju tycka, jag vet inte riktigt vad jag tycker, men som sagt, man undrar ju då liksom, hur sannolikt är det i så fall att båda hans döttrar har fått chansen på Viasat utan minsta hjälp från pappa? Och i så fall har de ju inte bara fått jobben med hjälp av kompetens. Och jag vet inte om liksom svågerpolitik är mer ädelt än kvotering. Han skriver så här: kan det vara mer förminskande att få ett jobb utifrån sitt kön och inte för sin kompetens, eller ens riskera att någon ska tro det? Slutcitat. Och jag tror personligen då att folk som läser det här kanske tänker att risken är större att de har fått utifrån sitt släktskap med Ola, men det är tydligen inte lika viktigt. Det tar han inte ens upp liksom. Och jag menar inte att det är klandervärt. Jag hade också gett min unge chansen om jag kunde, och det hade nog de flesta, men just den här bilden av sig själv som liksom moraliskt ofelbar, och att hans moraliska resonemang inte håller ihop, det tycker jag att gör att texten i sin helhet inte känns helt trovärdig, om du förstår hur jag menar.
Ja, jag förstår. Alltså, det blir ju, man märker ju väldigt tydligt att han berättar ju utifrån sig och vill på något vis se en annan bild nu som har varit ute i medierna de senaste halvåret i alla fall. Och där kanske man trycker i lite extra då från sitt perspektiv. Och jag lägger mig inte i hela det fallet, för att jag känner att det är sånt här ska ju egentligen ske bakom stängda dörrar mellan honom och de respektive ansvariga. För att det blir ju lite som du är inne på här, det blir lite tråkigt att sånt här tas upp, samtidigt som det är viktigt att lyfta vissa av dessa frågor väldigt mycket.
Vi kommer till det lite senare. Jag ska bara lite, Thomas Wilbacher sa ju något av det hållet. Alltså typ att vi har alla karaktärssvagheter och fördomar. Alltså även han själv då vill bara skjuta. Ja, men jag kan vara ett svin ibland och sådär liksom. Och att han inte köper att Ola är så oskyldig som han vill verka. Nu kanske jag misstolkar honom här, men det var så jag minns hans drapa som vi spelade upp i podden i våras.
Det enda jag vet liksom kring det där, mm. det är ju Ola Wenström beter sig innan en sändning. Mm. Och liksom att han är långt ifrån... liksom nice mot mm. alla. Och det har inget med kvinnor eller män att göra, men är långt ifrån nice. Mm. Men det är väl många som är så. Jag är inte heller nice alltid. Ola Wenström försöker ju spela liksom PK här och mm. att säga, ja, med mer kvinnor i studion och sånt. Jag råkar mm. ju veta att han inte ville sitta med Therese Strömberg i studion när hon mm. var där. För han ville sitta med den eller den eller den. Så han har ju inte, det är ju samtidigt som Wikingsson skriver. Hade du krävt att det skulle sitta kvinnor i din studie så hade det suttit kvinnor i
det
din
har
studie.
Han ju såklart rätt i.
Ja, det är klart han har, ja. 100%. Och då svarar ju Wenström med att jag har noll ansvar för sammansättningen. Nej. Det, har inte, det har du ju visst det. Det är bullshit, du är mycket makt som helst, eller hade i alla fall. Mm. Eller har haft under hela din jävla karriär där. Mm. Det jag hatar i det här, det är hycklare. Mm. Folk som försöker vara PK, folk som vill liksom framstå som något som de inte är.
Även Fredrik Wikingsson reagerade när Ola Wenström beskrev sig själv som en feministisk förkämpe på Twitter. Wikingsson skrev då, som ni kanske minns, det är tur att Viaplays fotbollsstudios alltid varit ett feministiskt inkluderande jämlikhetsbastion som idag. Och så visade Wikingsson en bild av Ola och fyra manliga bisittare i studion. Ola svarade då, för övrigt har jag noll ansvar för sammansättningen och ser efter nästa helg fram emot att för fullt jobba med de vassaste i branschen. Och så nämner han sin fru och sina döttrars namn där. Och Wikingsson svarade då, hade du krävt att det skulle sitta kvinnor i din studio så hade det suttit kvinnor i din studio. Slutcitat. Och det här är ju någonting som jag också har reagerat på, som mm. vi också har pratat om många gånger i podden, hur det kommer sig att jag som har följt CL slaviskt sen det började nästan, att jag aldrig har sett en enda kvinna i CL-studion under alla år. Visst, vi har sett Frida Nordstrand utsänd mm. reporter hyfsat ofta, men aldrig i studion. Och att Ola inte har någonting alls med det att göra som han säger här i sin tweet, dessutom med de här liksom kontrollbehoven som han beskriver sig själv ha i sin yrkesroll då, det finner jag extremt osannolikt, precis som Wikingsson är inne på. Och enligt hans eget resonemang så har han i så fall då uppfattat att ingen kvinna har varit tillräckligt kompetent för att få sätta sin fot i den studion liksom. Och det, jag vet inte om jag tycker att det är särskilt feministiskt, mm. särskilt inte nu när vi ser till exempel under dam-EM-sändningarna som vi har sett studio i TV4 med Vicky Blomé som mm. jag tycker är Sveriges främsta fotbollsexpert just nu. Frida Nordstrand och Lotta Schelin. Mm. Tre kvinnor som var, alltså det var fantastiskt bra gäng liksom. Så att men, kunskapen eller den kompetensen har ju funnits där liksom. Och då kanske kvotering hade kunnat vara bra för att visa upp den liksom. Jag tycker det är lite magstarkt. Reaktionerna på Olas text på Twitter då har varit, alltså på hans bok då, på Twitter har varit lite samma anda som Wilbacher och Wikingsson, även om det förstås är många av Olas fans som skrev uppskattande också. Och det tror jag att han uppskattar Ola kanske behöver, för det där drevet mot honom har varit väldigt hårt. Så att jag tycker att Jag hoppas att han mår bra såklart och att han får mycket stöd också. Liksom, för det, jag tror att han har haft det väldigt jobbigt. Sebastian Mattsson som har varit med i podden någon gång för 100 år sedan. Han skrev ironiskt, jag erkänner sportjournalist Sverige gick ihop för att avsätta Ola Wenström. Men jag var inte en del av det. Jag hade glömt min kåpa och drakdolk så jag släpptes inte in i katakomberna där mötet hölls. Karaktäristiskt ironiskt av och vast av Sebastian Mattsson. Johannes Klenell på Arbetet skrev, läst Ola Wenströms bok och kände kanske någon sorts självförträfflighetsgräns passerades när hans fru enligt Ola Wenström konstaterar att han kanske älskar henne för mycket för att vara sportjournalist. Jag tror faktiskt att boken är väldigt genuin i sitt uppsåt, men också att Ola Wenström genuint tycker att Ola Wenström är toppen. Vilket är väldigt roligt. Och jag håller med om Johannes där om att uppsåtet åtminstone delvis känns genuint. Och Olas bild av Viasat eller Nent speglar mycket bättre den bild jag har fått av folk som arbetar där. Och som för all del har kommit fram en del i pressen. De har ju själv tagit in jurister, det vet vi ju, för att försöka undersöka saken och sådär. Men som inte fick lika mycket utrymme i det drev som då drabbade Ola. Så att jag tycker att han liksom på något sätt sätter record straight där. För där blev det väldigt mycket fokus på Ola liksom.
Mm.
Och jag tycker såklart också att det är oerhört märkligt att den så kallade MTG-chefen, som man kallades i kvällspressen, fick vara kvar och att man la ner den utredningen och att Expressen och Aftonbladet inte la mer vikt vid det i det här, den här undersökningen eller drevet, vad man nu vill kalla det. Där håller jag med Ola, det var skumt och känslan är trots allt att han fick bära hundhuvudet för en hel liksom, företagskultur nu. Där jag tror att det liksom, problemet i mångt och mycket låg någon annanstans hos de personer som Ola beskriver att det låg i, och han beskriver ju väldigt explicit och visar skärmdumpar och annat för att visa eller driva sin tes liksom. Så jag vet inte, intressant läsning, men i stort så tycker jag att det här andas väldigt mycket en partsinlaga, vilket det också är. Vill du lägga till någonting eller ska vi gå vidare till transfers och roligare saker?
Ja, jag kan väl avslutningsvis bara understryka att man hoppas väl på när sådana här saker händer, sånt här drev och sån här uppmärksamhet mot mediehus, att man på något vis tar med sig det som måste förbättras. Och det är ju inte bara det här mediehuset, det finns säkert i alla mediehus sorters problem. Och att man förbättrar den här branschen i stort. Mm. För att det tycker jag, som sagt, jag har inte varit länge i den här branschen, men man har hört väldigt mycket historia och det är väl det som jag känner att det skulle vara så jäkla härligt om man skulle kunna släppa den fasaden, släppa de murarna som oftast finns och på något sätt samarbeta. Mm. För att Sveriges mediebrand, alltså det är som en liten sjö. Alltså det är så litet och det blir så lätt någon toxic känsla om någonting går snett och så. Behandla varandra med respekt, och nu låter det som någon klyschig präst eller så, men det...
Nej, men du är inne på något bra, och det måste jag säga, det skriver han ju om också i den här boken, så här, men Nent och Viasat har ju sina liksom värdegrunder och sånt där som säkert alla mediehus har såklart, och man behandlar alla lika och liksom och sådär. Jag tycker också att det är väldigt förljuget och det gäller säkert inte bara mediebranschen, men om man ska använda den typen av värdegrunder och sånt där så måste det betyda någonting också.
Och det är det här som också tycker jag är väldigt sorgligt för de som inte ens jobbar inom mediebranschen eller inte ens i närheten av det. Då kastas väldigt, för att nu snackar vi om ett par procent, jag snackar om att det finns många personer som snackar skit och sånt, men det är bara ett fåtal procent, det finns så många underbara människor som gör så gediget jobb i alla mediehus. Mm. Både du och jag känner väldigt många från just Viaplay, TV4, Discovery. Det finns fantastiska personer, fantastiska människor, och det är så tråkigt när vissa saker, vissa händelser drar en sån skugga över allihopa på ett sätt. Och det tycker jag verkligen är viktigt att understryka. Det här är det här fallet, och det finns en kultur som är tydlig. Det har gjorts undersökningar och det är viktigt att det görs undersökningar så att det inte sker igen och att det stoppas och så att man kan fortsätta med det jobb man är där för att göra och inte kasta skit på andra.
Ja, jättebra sagt. Och med det stänger vi det ämnet. Jag tänkte att vi skulle prata lite om transfermarknaden såklart. Och eftersom fönstret fortfarande är öppet ett bra tag till så är det lite för tidigt för att summera det, vilket jag hoppas att vi får möjlighet att göra i ett kommande avsnitt om vi hittar tid för det. Medan det fortfarande känns aktuellt, jag älskar ju att gå igenom lag för lag och se vad som har hänt och sätta betyg på värvningsstrategier och sådär.
Det är mysigt.
Ja, det är bland det bästa jag vet. Men idag kan vi alltså inte göra det, utan jag tänkte istället ge mina trendspaningar från transfermarknaden så här långt, så får du kommentera ifall du köper de stora dragen som jag har sett under sommaren. Låter det kul, tycker du?
Låter perfekt.
Ja, men då kör vi då. Och den första trenden som jag har identifierat blev tydlig redan väldigt tidigt i fönstret. Det ryktades ju om Haaland till Bayern, Real Madrid och så vidare. Mbappé tycktes ju vara klar för Real Madrid. Han ska också ha talat med Liverpool, vilket han själv också har berättat om. Men i slutändan så stannade Mbappé i PSG och Haaland gick till Manchester City. Så skurkstaterna styr alltjämt fotbollen, och det har väl inte undgått någon som lyssnar på den här podden att jag tycker väldigt illa om det. Alltså man har ju ändå tänkt eller liksom hoppats på att de snart ska tröttna själva och gå vidare till andra projekt, och på sikt kommer det att bli så. Se bara på vad som händer i Chelsea nu, och Berlusconi i Milan tidigare, Shinawatra i City och så vidare. Antingen så tappar de intresset eller så tappar de lusten på att investera en massa pengar i en väldigt olönsam bransch, eller så tröttnar ligaorganisationerna till sist, eller politikerna i landet som i fallet med Chelsea, och gör det enda rätta och skickar ut dem helt enkelt. Men varje gång klubbarna gör sådana här spelarköp så känns ju ändå den verkligheten liksom långt borta. Och det kanske är en lite sliten liknelse, jag vet inte, men den här dopningen sätter ju liksom alla regler ur spel på ett sätt, alltså inte bara för dem själva utan för alla, på ett sätt som gör att man blir förbannad och tappar lusten. Typ som när man lackar på Football Manager och fuskar till sig alla de bästa spelarna. Det är liksom kul i 2 minuter och sen så stänger man av och går, känner sig smutsig och gör någonting annat. Förstår du vad jag menar?
Nej, jag förstår fullständigt vad du menar. Det blir ju på något vis att man får ut, just det när du nämner Football Manager, det där agget och bara, nu jävlar. Och sen sitter man där och bara, vad händer nu då? Det är inte någon utmaning, det är inte sporten som man vill utöva riktigt.
Nej, nu har vi Messi och Ramos och Neymar och Mbappé och alla i PSG liksom, och så bara, men ja, och så blir det inte särskilt bra ändå liksom. Nej, och förutom att de här klubbarna kan köpa vilka spelare de vill och betala vad fan som helst, så kan de ju också sälja spelare hur de vill. Alltså jag tänker exempelvis på City nu i sommar då. Nu var Sterling inte helt dedikerad tydligen då, och det är också en del av liksom sportchefskonsten och charmen med fotboll. Hur ska man lösa den situationen då om man har en spelare som inte riktigt liksom vill vara med eller känns dedikerad men som har ett enormt transfervärde? Liksom. Hur ska man kunna lösa en bra deal när andra lag vet att man har en spelare som är missnöjd? Hur påverkar det stämningen i omklädningsrummet? Vad händer om spelaren prompt vill bo kvar i landet? Ska man sälja till en rival då? Sådär. Allt det där slipper City och PSG. City säljer Sterling till Chelsea för drygt 50 miljoner euro, vilket är ju väldigt billigt även om man bara hade ett år kvar på kontraktet. Att det är Chelsea som köper spelar ingen roll, för att City kan köpa in Haaland som är ännu bättre, och sen säljer man Zinchenko och Gabriel Jesus till Arsenal som har förvandlats till en andra sorteringens klubb i Premier League, där de enda som egentligen har hängt med Chelsea och City, det är ju Liverpool.
Exakt.
Och det är genom en närmast osannolikt framgångsrik organisk modell som nu alla andra klubbar i Europa försöker kopiera. Men det kommer de inte kunna göra utan sin egen statschef som äger. Så det är ju nästan skapat, nästan gjort att den här sjuka har liksom verkat mindre sjukt, bara för att Liverpool har lyckats liksom genom att maxprestera liksom kunna utmana ändå. Men vad tänker du om det?
A lot can happen in 3 years, like a chatbot maybe your new best friend. But what won't change? Needing health insurance. United Healthcare tri-term medical plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, offer flexible, budget-friendly coverage that lasts nearly 3 years in some states. Learn more at uh1.com.
Ever catch yourself eating the same flavorless dinner 3 days in a row? Dreaming of something better? Well, HelloFresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Keke Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at HelloFresh.com. Let's get this dinner party started.
Normally, being a little extra might be a bit much, but not when it comes to healthcare. That's why United Healthcare's Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans, underwritten by Golden Rule Insurance Company, supplement your primary plan so you manage out-of-pocket costs. Learn more at uh1.com.
Jag tycker det är tröttsamt många gånger, år efter år, att se just fallet PSG till exempel, att ja, där slänger man upp så många pengar, man tackar nej till exempel till budet på Mbappé på 2 miljarder eller vad det var förra sommaren av Real Madrid för att man kunde det. Och precis som du är inne på, för att de behöver inte tänka på den ekonomiska aspekten, och det blir väldigt tröttsam, men samtidigt blir det så fantastiskt härligt, ledsna alla PSG-fans där ute, men när de inte lyckas och nå det mål de sätter upp, nämligen att vinna Champions League, att det gång på gång har fallerat, samma sak i fallet City, de har inte lyckats med det heller.
Och det är ju underbart, till alla City-fans och PSG-fans, nu har de säkert slutat lyssna på den här podden för länge sedan för att vi snackar så mycket skit om dem. Men det har ingenting med det. Alltså,
nej, det är ju inte om fansen eller om klubben i sig.
Det är inte deras fel.
Det är ju inte deras fel. Det är ägarna och den situationen.
Systemet.
Vi kommer ju sitta här säkert om 3-2 år och snacka om Newcastle istället.
Exakt.
Och den situationen där. Och det är... Ja, samtidigt ska man inte säga att alla andra klubbar är heliga. Och
nej.
Man har ju till exempel Bayern, har man Qatar som form av sponsor på ärmen. Och det har ju diskuterats och vill tas bort. Och alla har ju en form av smutsiga pengar i
det är
sig.
Det är ett smutsigt spel, men jag tycker också att lite grann så här, hade man inte släppt in de här ägarna, hade man inte, då hade kanske de andra klubbarna inte... Alltså, jag menar, de får... De ska ha skit för det och de får ta ansvar för det själva också. Så här. Men jag kan ändå liksom lite grann känna att så här, men, även situationen i Barcelona som vi kommer till det här snart. Liksom, men de har försökt hänga med liksom, de andra klubbarna så gott de kan. Bara hängt kvar med naglarna så gott det bara går. Därför att vad ska de annars göra? Liksom?
Precis.
Och försöka få in alla de här pengarna så att det går att liksom konkurrera. Så här. Men nej, det är smutsigt.
Det är väldigt tråkigt. Och speciellt med summorna det slängs runt om nu för tiden. Nu är det ju... Ja, man blir inte överraskad när man snackar om en miljard hit och en miljard dit längre på det sättet. Man blir mer överraskad när man inte snackar om det.
Ja, nästan. Precis. Men samtidigt så känns de här siffrorna känns så artificiella liksom, på något sätt. Vilket gör, alltså även när liksom, de här pengarna sipprar ner i systemet, så här, men då kan den klubben köpa, alltså Barcelona när de sålde Neymar, då kan de lägga 150 miljoner. Jag tycker också det är lite så tråkigt, bara så här. Jag älskar ekonomi. Jag vill veta vad är värdet på en fotbollsspelare liksom. Och det här är ju liksom, det här är inte det riktiga värdet på en fotbollsspelare. Mm. Det här är ju liksom värdet på en politisk operation som har sipprat ner till så här, det blir så här orent på något sätt liksom.
Och lite som du är inne på det här sportcheferiet, det är ju det som är så fantastiskt. Se de här klubbar som verkligen har lite likviditet i sina kassor, alltså titta på Union Berlin, alltså vad de har lyckats med. Nu har Union Berlin förmodligen väldigt svårt att konkurrera mot de största klubbarna, men de har ändå tagit sig till toppen av Bundesliga, de har fått en Europaplats med inga pengar i princip, lyckas värva billiga spelare, sälja dyrt och det är det som är det fantastiska.
Det är därför man älskar Football Manager också.
Exakt, liksom. När man kan leka med det och om en klubb blir rik och stark på grund av de anledningarna, då är det så här bara hatten av.
Verkligen.
Men nej, det är det eviga som vi har pratat om senaste åren.
Ja, och på det här temat så tänkte jag spela upp ett väldigt kort klipp. Det är från podden Cultureland med David Amoyal. Han la ner podden efter 450 avsnitt nu i våras och sa då bland annat så här.
The reason I made this decision, it's kind of twofold. I don't recognize myself in modern football anymore. You know, the sports washing, the money factor, how much the game has changed. I just don't really recognize myself in it anymore.
Och det här var en av mina absoluta favoritpoddar, alla kategorier. David har ju även varit med i CL-podden en gång dessutom. Så jag tycker det här var ett väldigt tråkigt beslut. Och David är ju transferspecialist och har arbetat för Di Marzio i många år. Han byggde upp hans engelskspråkiga del av Di Marzios hemsida. Han är själv vän med Luciano Moggi och så vidare. Så det är liksom ingen duvunge heller.
Nej.
Utan han är väldigt fascinerad av det här spelet och involverad i det på till ganska stor utsträckning också. Men även för honom blev det för mycket med det här nu, åtminstone för att orka arbeta med det. Och jag kan verkligen förstå och respektera hans beslut. Jag är exempelvis fast besluten att inte se en minut av Qatar-VM. Alltså jag tänker, när liksom tusentals gästarbetare har dött för att bygga de här arenorna, så då tycker jag inte att det går att försvara. Alltså någonstans måste gränsen gå för vad man själv går med på och spelar med i, om man ska ha åsikter om det här. Vad tänker du om?
Ja, alltså det är en jäkligt knivig situation. Och det som har hänt i just Qatar är ju fruktansvärt. Det får inte ske. Mm. Och man drömde ju in till det sista att någon form av kupp skulle göras. Att några stora nationer skulle säga tack och hej och sen göra något själv där på vintern. Mm. Jag som följer den tyska fotbollen mest och brinner för den, och speciellt har det tyska landslaget närmast hjärtat, känner ju, alltså, ur det här miniperspektivet, alltså vad jag känner och tycker är ju verkligen inte värt någonting jämfört med andra grejer. Men det är verkligen, ett VM har alltid varit en highlight, alltså utöver allt annat. Mm. Alltså det är verkligen det man har sett fram emot och verkligen har laddat inför. Mm. Och det här är ju bara någonting som på något vis kommer i förbifarten nu. Mm. Och att det är först och främst att det har mutats till sig, att man har det på den tiden av året. Och,
alltså, ja, men det kände jag i sommar också. Alltså, det var så här, nu kunde vi haft fotbolls-VM. Exakt. Vi hade kunnat uppleva en underbar fotbollssommar. Liksom.
Exakt, och då hade man ju fortfarande kunnat på något vis bara, okej, fotbollen har alltid varit mutig och sånt. Det kan man fortfarande köpa på ett sätt, tyvärr. Mm. Man har ju kommit in så långt på den skalan, men just det här med gästarbetarna och människorna som satt sina liv. Det är där det som du är inne på. Det är där det sätts verkligen så här, fy fan. Alltså det, jag vill också säga att jag inte kommer vilja se en minut av Qatar-VM. Och jag
vet inte. Du arbetar med det här.
Jag jobbar med det. Så det är en konflikt i sig. Mm. Och där är jag verkligen inte perfekt som person. Men det, nej, det är en jätteknepig sits.
Man måste kunna sköta sitt jobb också. Så jag tycker inte det är konstigt.
Men man mår ju illa av den tanken av vad som har skett där. Alla som jag pratar med om just det här mästerskapet vill ju inget annat än att det ska vara ogjort och vara någon annanstans.
Ja, och där tror jag faktiskt ändå att man kanske kan påverka lite grann genom att rösta med fötterna, så att säga. Att inte titta på det, att inte prata om det. Mm. Så att det sänder en signal till FIFA och framförallt till FIFAs medlemsländer. Att säga, men nu blir det liksom, det här var inget bra, vi fick ingen uppmärksamhet, vi fick mindre pengar, liksom, så här, det här är en katastrof liksom. Mm. Så nu får ni ta och skärpa till er här liksom. Precis. Jag kanske är naiv, det kanske inte spelar någon stor roll. Men
jag tror ändå, som du är inne på det, alltså de sändande bolagen, jag har väldigt svårt att se att de flesta i alla fall i Europa kommer bevaka det här som är sändarbolag med enormt kritiska ögon. Självklart, de som har sina länder med vill ju självklart att det ska bli en seger där. Jag vet, i Tyskland, de siktar ju på att vi ska vinna guldpunkt. Mm. Men jag har väldigt stort förtroende för att journalistiken som görs i dessa tv-rum, även här i Sverige, de kommer vara extremt kritiska. Det kommer inte vara
det tror jag också.
Det kommer inte vara det här klassiska, till exempel om man tittar tillbaka till VM i Brasilien eller i Tyskland för länge sedan. Alltså att man, här är fansen, här är det här. Till exempel som vi såg nu i dam-EM. Alltså glädjen runt omkring bygga en atmosfär. Nu kommer det vara betydligt hårdare riktning mot det här har hänt, titta här. Det kommer
så
inte vara...
Det här hände med homosexuella i landet.
Exakt.
Det hade ju redan nu för någon månad sedan så hade man en granskning av, så här, de hade ringt runt till olika hotell i Qatar och kollat vilka som tillåter homosexuella bo där och sådär.
Kanon. Det är precis. Jättebra. Och det är det som jag hoppas och tror med största sannolikhet, alltså, i alla fall från svensk perspektiv och säkert många andra länder, det kommer göras. Alltså, det är väl det man ska belysa nu. Nu när man inte riktigt kan dra pluggen för att det finns så mycket juridik i det hela, så måste man vända på steken och på något vis peka på hur fel det är.
Ja, underbart. Jag blev nästan lite hoppfull där. Du, min andra trend är inte heller en skräll och inte heller någonting nytt, men det har blivit ännu tydligare tycker jag. Får protestera om du inte håller med, det får du alltid göra i och för sig. Men, och det här har ju liksom förutspått redan i vintras när vi pratade om Premier Leagues nya monsterdeal med NBC på den amerikanska marknaden, samtidigt som Bundesliga, La Liga och Serie A alla tappat i tv-intäkter. Och trenden jag pratar om är förstås att de engelska klubbarna regerar på transfermarknaden. Av de 20 klubbarna som har störst minus i transfernettot så här långt, gissa hur många som är engelska.
Har de 20? Mm. 19?
Nej, så illa inte.
Nej, det kanske är hälften.
11.
11, ja.
Ja. Nottingham Forest är på femte plats till exempel. Precis efter West Ham. Southampton är 12. Newcastle 7. Brentford plats 16. Och längre ner i tabellen hittar man ju klubbar som Milan, Inter, Atletico Madrid, Dortmund och så vidare. West Ham köpte ju exempelvis Scamacca från Sassuolo för mer än Milan, med då 7 Champions League-titlar i bagaget, någonsin har lagt på en fotbollsspelare. Alltså, ja, även om inflationen givetvis förklarar det till viss del. Men visst är det talande att de engelska klubbarna har dragit ifrån ytterligare?
Ja, det är det vi har varit inne på tidigare. Det blir ju att den här så kallade superligan som vi alla vill bestrida. Premier League är ju en form av superliga. Och där ska man ge eloge till de som har byggt den produkten. Men samtidigt, det är tråkigt på grund av det är mycket spons från annat håll. Men det är en komplex fråga. Men det hade varit så mycket roligare om man satte in salary caps, alltså lönetak i alla toppligor, och skapade en form av, självklart ska inte, jag menar inte på att alla ska ha lika mycket på det sättet, men att det skapar någon form av större konkurrenskraftighet, eller att det är mer realistiskt att ett lag som Brentford har en större kassa än en toppklubb i Italien eller Spanien känns väl ologiskt. Men återigen, det är...
Jag tycker personligen att det i större utsträckning är de andra ligornas egna fel, så att säga, att de har misskött sig.
Exakt.
Plus då att Premier League har tagit in just smutsiga ägare som har gett, och de pengarna sipper ner ganska mycket i den engelska pyramiden också.
Precis.
Men framförallt så tycker jag att de har varit väldigt framgångsrika med sitt varumärkesbygge, med sin produktutveckling eller vad man nu ska kalla det.
Men man leker ju på olika plan helt enkelt. Alltså, jämför man bara tyska ligan och stora delar av Spanien, där är det ägande, där är det medlemsägt. Och då är det omöjligt att konkurrera, om man ska vara krass, rent ekonomiskt, med en klubb som medlemsägd gentemot en klubb som en ägare som har en kran av rinnande pengar.
Ja, både och. Alltså, Real Madrid och Barcelona har ju uppenbarligen...
Ja, jag vet, men där snackar vi ju... Alltså, nu ska jag inte kasta för mycket skit mot dem.
Bayern München.
Ja, precis, Bayern München. Men där snackar vi om en klubb som har byggt någonting på väldigt långt håll och inte, alltså Reals fall och Barcas fall har jag inte all koll på, men jag vet ju väldigt mycket att där är det mycket politik och mycket förhandlingar med staten, spanska staten.
Exakt,
det har inte skett i...
Real Madrid sålde sin träningsanläggning och till staden Madrid.
Precis,
sådana
grejer. Och nu snackar jag klassiska, vart man har sådana hårstämmer, vart man ser... hon och han går till sina klubbar och röstar. Alltså, det blir väldigt svårt att konkurrera mot toppklubbarna eller alla klubbar egentligen i England. Men jag skriver under på det du är inne på där. Det är egentligen mest de andra som inte tagit kanske vara på den kommersiella världen som vi är i.
Ställt om precis till den, jag menar, Italien med Calciopoli och deras... deras förfärligt dåliga på många sätt tv-produktion och alltså att de har liksom en otrolig produkt, ett otroligt passion och tycker även i Bundesliga att man borde kunna lyckas nå ut med det bättre. Och där har de såklart språket lite grann emot sig också, vilket England har väldigt starkt för sig med engelskan och sådär, så att vi fortsätter. Min tredje trend är free transfers och överlag svårigheter att komma överens om lön. Det här tror jag är en effekt av pandemin och ekonomin, kriget kanske nu också spelar in med inflation och allt vad det är. Att liksom bortom PSG och City, som ju såklart inte bryr sig då, så har det ofta varit svårt att komma överens när spelarna har haft svårt att acceptera att lönerna har gått ner lite grann, vilket gjort att oerhört många spelare antingen är arbetslösa i väntan på bud eller har gått med på lägre löner i nya klubbar. Dybala är ju ett kanske bästa exemplet. Han och hans agent krävde ju på 10 miljoner euro netto av Juventus, som till sist drog sig ur, även om det kanske är lite oklart exakt hur det där gick till. Och nu fick Dybala nöja sig med ungefär hälften i Roma. Även om det var, alltså jag älskar ju den övergången och den här presentationen av honom där,
det är
bland det mäktigaste jag har sett på väldigt länge. Otroligt häftigt. Och det blev inte heller någon rusning efter Paul Pogbas signatur efter hans free transfer där, och med hans lönekrav. Alltså han får ju lägre lön i Juventus än han hade i Manchester United, trots att han gick på free transfer nu då, medan United betalade 1 miljard för honom. Dessutom, trots då Italiens halvnya skattelag, Decreta Crescita, som ger väldigt stora skattelättnader för spelare som kommer från utlandet. Salahs kontrakt verkar ju ha suttit oerhört långt inne, trots att klubben verkligen vill ha honom kvar och han verkligen ville stanna. Som ett annat exempel, med, även om det kanske inte är lika klockrent som de andra. Men håller du med mig om min spaning här, och hur ser det ut i Tyskland?
Jag håller med dig, och man märker också att det finns, i alla fall hos de här större spelarna, att man istället för att signa långa kontrakt nu för tiden, då blir det betydligt kortare kontrakt. Då snackar man 2-3 år för att man ska ha möjligheten att kunna sätta klubbar mot klubbar. De kanske inte får, just som du är inne på, den här feta lönen på grund av just det ekonomiska läget efter pandemin. Men man kanske
vill de avvakta tills marknaden kommer på bättre
fötter. Komma på bättre fötter, men även kanske få in lite sign-on-bonusar och lite sådana grejer istället, för att man inte är fast på ett och samma ställe. Och det är ju väl precis som vardagslivet. Alltså, byter man jobb ofta, alltså, först och främst ska man vara bra på det jobb man gör och i eftertrakten, men byter man jobb ofta, då kan man få upp sin lön.
Ja.
Och det är väl, jag vet inte om det är det fotbollsspelarna är ute efter, men man märker i alla fall att det finns en form av rollians på ett annat sätt. Därför blev jag väldigt förvånad när man ser så här övergångar som De Ligt till exempel, som gick till Bayern München, stora pengar och signat till 2027. Det är lite överraskande.
Men ja, det är också väldigt, lite överraskande. Vill du säga någonting om den? För den tyckte jag också var lite överraskande.
Verkligen.
Att Bayern splashar så mycket pengar.
Och där är väl kommentaren utifrån att man är bokstavligen pissed off efter förra säsongen. Man är väldigt besviken över hur det gick resultatmässigt. Ja, man vann liga, men det är just i Champions League man fallerade. Det var ju speciellt där när Levi var borta och man inte hade den breda truppen. Och nu vill man verkligen rusta upp på ett bra sätt. Och det ser man ju också vilka klubbar som har spenderat mest den här sommaren. Då är det Barca tror jag på första plats och sen tror jag Bayern är strax bakom där. Och det är för att de verkligen vill rusta upp och
Men jag menar, de aktiva har ju haft en extremt konservativ ekonomisk politik under lång tid som har gjort att de har byggt upp det här utrymmet också. Vilket för övrigt Real Madrid också har haft de senaste åren, vilket ju, alltså har man sett på deras liksom utgifter, så har man ju sett att de har byggt upp ett stort hål där de vill sätta in Mbappé, vilket ju, jag tycker det är helt uppenbart att det har varit deras strategi senaste 2-3 åren att få dit honom, vilket ju också gör att det blir snoppet nu när de inte får honom. Men det känns ändå som en väldigt fin värvning, tycker jag. Och för honom själv också, tycker jag.
Ja, och jag tror det är precis det Bayern behövde det på ett sätt, med tanke på att de har saknat en försvarsgeneral som ska leda det hela. Och han kommer förmodligen gå in där, kommer nog ta ett litet tag tills han har riktigt vant sig vid det hela, men jag tror att det kommer bli bra. Samtidigt ska man också cred till sportchefen Brasso, som jag har kritiserat enormt mycket den senaste åren, för att han har gjort väldigt konstiga värvningar, lagt mycket pengar på spelare som inte alls har nått till nivån. Men nu har han den här sommaren lyckats förädla de här spelarna som inte håller måttet, lyckats sälja dem på ett bra sätt och ta in mycket cash där. Och dessutom har man ju sålt en Lewandowski. Hans lön har ju försvunnit, men däremot har Manés lön kommit in. Men man har fått in mycket pengar. Så det är en balans där hela tiden. Och nu var det tydligt att Bayern ville öppna plånboken.
Nej, men de kommer inte bli insolventa, utan de har ju full koll på sin ekonomi.
Ja, de är ju bara kommentaren när man förhandlade om Lewandowski och att man vill ha pengar på bordet direkt och inga efter ett år eller två år, för att de tror inte ens att Barcelona finns om tre Nej. År. Det är bara den tydligheten av att vi vill ha kontroll över vår ekonomi, den, den är väldigt tydlig.
På det sättet älskar jag verkligen Bayern München. Min fjärde trend knyter an till den förra och gäller just den här skattelagen i Italien, som jag tror är lite underskattad hos gemene fotbollssupporter, som påverkar främst de italienska klubbarna, som har ju stora incitament att köpa spelare från andra ligor istället för att köpa inhemskt. Och den här lagen då går i korthet ut på att man bara skattar för hälften av inkomsten för spelare som man tar in från utlandet. Och det gäller inte bara fotbollsspelare, utan det här är ett sätt för att få in expertis från andra, alltså stoppa brain drain.
Hur länge, är det en viss period?
Koll på det, man måste vara där i minst två år, tror jag.
Förstår.
Men exakt hur länge man kan ha kvar det här, det vet jag faktiskt inte.
För finns det inte någonting artistskatt i Danmark?
Ja, men exakt, det här är ju en form av artistskatt också, att man vill locka alltså, framstående personer till landet liksom. Och det kanske främst i andra branscher, men säkert fotbollen också, som är en ganska viktig bransch i Italien också. Så ett exempelvis då, om en inhemsk spelare vill ha 4 miljoner euro netto, alltså till exempel om Juventus ville köpa Scamacca, säger vi, och han vill ha 4 miljoner euro netto, och en utländsk spelare vill ha 5 miljoner, alltså 25% mer i lön, så blir det alltså ändå mycket billigare för den italienska klubben att köpa den utländska spelaren. 4 miljoner netto för en inhemsk spelare blir, alltså i lön då, blir knappt 8 miljoner brutto. Klubbens kostnad alltså. Det här är ändå de bryr sig om, sin liksom kostnad.
Precis.
Så nettolönen spelar ingen roll för dem. Och sen 5 miljoner netto då för en utländsk spelare blir bara runt 6,5 miljoner brutto. Alltså 1,5 miljoner billigare för klubben. Jättestor skillnad. Och därför ser vi exempelvis att Milan, som jag håller på då, går nästan enbart för spelare från utlandet. Och det är också helt säkert en förklaring till att spelare som Scamacca går till West Ham istället för en stor klubb i Italien. För så har det ju varit i Italien, precis som det varit i Bundesliga med att framförallt Bayern München, men att man plockar upp de spelare som kommer upp underifrån, som precis. Är väldigt bra och lovande och bevisat sig. Så det påverkar ju även utländska klubbar som får lättare att köpa från Serie A just då. Lorenzo Lucca heter en ung jättehet anfallare från Pisa som gick till Ajax nu istället för att plocka upp
2-meter-mannen.
Exakt. Istället för att gå till någon av de här italienska storklubbarna som har stora incitament att söka spelare som inte har den här straffskatten, som man kanske kan kalla det då, om man ska vara sådan. Är det här någonting som du har tänkt på också, Kevin?
Jag har inte varit så insatt i just den här skattelagen, så det är väldigt intressant att höra om den. Men det låter ju som att självklart det gynnar ju de italienska klubbarna när de vill ha någon utifrån. Men samtidigt tänker jag, när jag tänker på det landslag som Italien vill bygga upp med italienska unga talanger och sånt. Den kan bli betydligt svårare kanske att bygga upp.
Eller så är det bra, för att om de här utländska, eller vet du, att de går till utlandet och får en ny erfarenhet, lär sig ett nytt språk, lär sig en ny spel. Det kanske...
Det köper jag, men jag tror ändå att alltså när man ska ta risker och sånt, då finns det en större risk att den spelaren inte trivs eller akklimatiserar sig ordentligt i den klubben i utlandet än att den skulle gå från stad A till stad B i landet som den känner till och vet hur det fungerar. Så ja, det är fram tillbaka, men det är väldigt intressant att se vad har det för följd, speciellt efter kanske ett eller två år, vad vi kommer se då i Serie A för spelare också.
Den har funnits i 2, 3, 4 år till och med.
Och
det här tror jag har delvis liksom dämpat Serie A's nedgång, så att säga också. Alltså till exempel Pogba nu liksom. Jag tror inte att de hade kunnat värva honom ifall de inte hade haft det
här
jättestora skatteavdraget.
Utan då hade Di Maria tänker jag också på, ett exempel där det är en stor värvning på det sättet. Så det blir kul, viktigt då för Serie A att få in de här lite stjärnspelarna. Alltså det är ju för mesta sticker alla stjärnor.
Samtidigt hoppas man att det här inte försenar deras liksom utvecklingsarbete heller, att de inte inser krisen. Men det tror jag att de gör. Jag såg till exempel Cairo, som är Torinos ägare, ut och sa häromdagen att Serie A ligger så långt efter, vi måste liksom shape upp där. Så att jag hoppas och tror att de har insett det här, eller det är helt säkert på att de har. Okej, min femte och sista trend. på transfermarknaden. Ja. Det är egentligen inte alls någon trend, utan jag har skohornat in den här. Det är bara att Barcelona är helt jävla skadade. De gjorde idrottshistoriens största finansiella förlust, alltså alla idrotter, alla länder, förra sommaren. Och redan när de tog in Ferran Torres i vintern så tänkte man att nu pushar de det här lite grann. Liksom. Samtidigt så, jag menar, de hade tagit in Xavi, som säkert var en ganska billig tränarvärvning. De har gjort en del kostnadsbesparingar, så man tänkte kanske, okej, en värvning att bygga laget kring och få med sig supportrarna och få igång laget så att man når CL och sådär. Det kanske de kan kosta på sig innan stålbadet, så att säga. Som att ta en sista sup innan den vita perioden, så att säga. Ja. Men sen kom Aubameyang här, det var väl i vintras också. Sent under fönstret, om jag har minst rätt. Och varningsklockorna börjar ringa väldigt högt, tycker jag. Och det de har gjort i sommar trotsar ju all logik. Alltså förutom att de redan har tagit enorma lån, framförallt från Goldman Sachs är det väl, och alltså skaffat sig stora kostnader i framtiden, så har man nu även börjat sälja ut framtida intäkter också. Att de sålde ut delar av sin merch-försäljning var kanske inte så farligt ändå. Jag vet inte, de hade ju flyttat en in-house rätt nyligen, och det pratade vi om då, och att det kanske var dumt val då, eftersom det innebär väldigt stora kostnader att driva butiker och så vidare, vilket gör en sårbar just för konjunkturförändringar, så att de kanske borde liksom hålla sig till sin kärnverksamhet.
Precis.
It makes sense på något sätt. Men sen att man säljer ut stora delar, först 10% och sen ytterligare 15% av den viktigaste intäkten, och det är liksom produkten som de fotbollsklubbar erbjuder, liksom tv-inkomsterna. Alltså det är verkligen att leka med elden, tycker jag. Leeds gjorde ju på liknande vis på 90-talet då de sålde ut framtida intäkter, och resten är ju historia där, så att säga. Och det här är, som du nämnde också, att Bayern München, vem var det som var ute och sa det? Att Barcelona kanske inte ens finns kvar?
Jag minns inte vem i ledningsgruppen som var det, men det var någon i Bayerns ledningsgrupp som uttalade sig om att de vill ha cashen på bordet. Mm. Bild rapporterade om det.
Ja,
för att de är osäkra om Barcelona ens existerar om 3 år.
Mm. Ja, alltså, det här kan ju låta drygt eller drastiskt, att de vill ge lite tjuvnyp till Barcelona, och det kanske spelade in lite grann, men jag tror att risken är rätt stor att Barcelona inom ett par år inte är en medlemsägd förening längre. Jag tror att det blir svårt att överleva ekonomiskt ens med ett bra sportsligt utfall, och om det inte blir konkurs då, så blir man ju tvungen att sälja till någon investerare som kan ta över alla de här enorma skulderna. Och men det är ju bara att liksom, det är inte jättemånga investerare som har de pengarna och som är intresserade av att gå in heller. Alltså jag tänker att det är lätt att tänka too big to fail här liksom, och sådär. Men Leeds var en enorm klubb, tänkte likadant. Parma i Italien var också jättestora, det kanske man inte tänker på nu. Glasgow Rangers, det är liksom, jag tror att undergången kan vara nära här. Visst är det ledsamt att se att klubben blir så här misskött?
Och verkligen, och det är ju, det är sån jäkla otacksam sits de sitter i just nu, de som Laporta och så, som har kommit in nu och försöker röja upp det hela. Men det är lite som du är inne på där. Det känns nästan som att
fast
de...
Fast vad fan, de är väl avlönade, hur mycket pengar som helst.
Definitivt.
De hade ju kunnat göra det de
mycket
borde,
mindre, liksom. Men jag gissar väl på att de ser storheten i Barca, som många gör självklart, det är en anrik klubb, och de kör istället för det här stålbadsspåret som du är inne på, som jag förmodligen hade tagit 99 gånger av 100 för att jag vill hellre vara på säkra sidan. De kör highway-spåret vet ni vad? Vad kan vi lägga ut, vad kan vi få in för kostnader och hitta på nästan inkomster på ett sätt för att få in investerarna. Och på det sättet bara köra all in. Nu alla marker in, nu bygger vi, nu blir vi störst och bäst och vackra. Så att de förmodligen internt har som mål att vinna Champions League, att vinna ligan, eller i alla fall ligaspelet inom de närmaste åren. Och Champions League definitivt är ju ett måste för att klubben på något vis ska få den här positiva vinden. Mm. Sen kommer de ju blöda i flera år framöver, men då kommer ju det här maskineriet igång. Men
det här är ju lite grann nackdelen då med medlemsägda klubbar också. Att det blir liksom klubbledarna blir mer politiker liksom.
Exakt.
Och då, precis som populism inom politiken är en trend, så blir det ju det här också.
Mm.
Alltså Laporta är en populist liksom.
Mm.
Han agerar på det sättet och liksom lovar saker, och alla förstår ju att så här, det här är inte en sund modell och så här, men han bara kör på.
Man hade behövt en Batman. Alltså nu kommer jag inte på citatet rakt av, men när du pratar om det, vad är det de säger? I'm not the hero Gotham needs, I'm the hero. Nej, I'm not the... Någonting i den stil. Men det är lite så att man ska kunna bli hatad. Och det, nu går jag återigen till den tyska fotbollen, där har man flera så kallade klubbpresidenter och personer som har suttit där uppe och blir smutskastade för att de kanske inte gör det populistiska valet, men de gör det på grund av att det är viktigaste för klubben.
Mm.
Och det är kanske det som sådana här storklubbar som Barca skulle behöva i dagsläget.
Alltså titta på till exempel Florentino Perez i Real Madrid. Visst, nu har ju han kört Galacticos-spåret tidigare och liksom och de har varit extremt framgångsrika i Champions League, vilket har hjälpt honom i hans popularitet såklart. Och han är ju som en liksom nästan maffiaboss i Spanien, om man förstått, väldigt mäktig på alla sätt och vis. Men jag menar, han har ju tagit en del väldigt opopulistiska beslut de senaste åren, liksom inte kört någon Galacticos och sålt spelare, sålt Cristiano Ronaldo precis rätt tillfälle och så vidare, sådär. Så det finns ju andra vägar att gå också.
Exakt.
Och Barcelona har väl haft kanske maximal otur nu då, att de har haft först Bartomeu och sen Laporta som jag tror att det kommer gå åt helvete för dem. Men man blev överraskad tidigare också. Och de har ju fortfarande väldigt stora intäkter, även om de har gått ner ganska mycket. Så det är väl det enda som jag ser kan rädda dem.
Det är ju deras marknadsvärde, alltså deras Barca som klubb är ju fortfarande det som räddar dem i dagsläget.
Ja, exakt. Men,
och om det går ner som till exempel Manchester United, som man börjar se trender av att dagens ungdomar, alltså de tänker ju på Manchester United som en så här...
Loser.
Ja, loser banter. Eller så här banter, hoppas kunna fightas mot de stora. Alltså... Om Barca går den vägen mer och mer, då... Ja,
ja precis. De spelar väldigt högt här. Det enda utfallet, det är liksom maximalt sportsligt utfall och
exakt.
Maximalt ekonomisk, alltså omvärldsutfall, att ekonomin i världen börjar gå bra.
Precis.
Det är typ det de bettar på här. Och de kan ha tur, men jag har väldigt svårt att se det. Vi hinner inte med mer idag, Kevin. Det blir inga vinnare och förlorare ens, men jag hoppas att ni är glada att podden är tillbaka. Nästa avsnitt är som vanligt bakom betalvägg. Vi kör vartannat avsnitt enbart på Patreon, så det kan ju dröja ganska lång tid eftersom vi är oregelbundna om man inte är Patreon mellan avsnitten. Men det kostar bara 10 spänn per avsnitt, eller till och med 10 per månad om man väljer månadsgräns, vilket står en fritt att göra. Så det är väldigt, väldigt billigt. Plus moms då i och för sig, så det blir väl 12,50 antar jag. Men ja, det ser ni på patreon.com/selpodden. Tusen tack för att ni har lyssnat och stort tack för att du vill vara med, Kevin.
Tack.
Alltid en stor ära och ett stort nöje att ha dig här.
Ja, det är alltid ett sant nöje att få vara med. Tack så mycket.
Och idag hemma hos mig här.
Väldigt mysigt.
Ja, precis. Och mina nya fina mickar som jag gillar så mycket.
Väldigt snygga.
Följ Kevin på Twitter, lyssna på Stamplats. Det senaste avsnittet, 2 timmar. Fan vad bra ni är alltså.
Nej, tack så mycket, det var först och främst väldigt roligt att så många skickade in frågor så att vi kunde ta oss an dem. Så det ska bli jävligt kul, och det kommer fler avsnitt nu i veckan där vi kommer gå igenom våra tabelltips och sånt för Bundesliga starten nu på fredag.
Ja, det är en av mina favoritpoddar numera, och mitt intresse för tysk fotboll växer by the second genom att lyssna på det. Jag måste faktiskt säga, till exempel, mitt Premier League-intresse var inte alls så stort innan jag började lyssna på Premier League-poddar, framförallt Kick and Rush då. Så att jag tror att ni kan göra en insats för tysk fotboll här också.
Ja, kul att höra. Det är lite det. Vi vill sprida den tyska fotbollen till det svenska folket.
Och det gör ni med en ära. Väldigt bra producerat och väldigt intressant och superkunniga personer. Lyssna även på Headlines som jag gjorde tidigare idag bara med Kevin och Fredrik Pavlidis, som också är en 5+-podd.
Ja, Pavlidis är ju en stjärna utan dess like.
Verkligen. Hörni, ha det gott nu. Ciao!
Auf Wiedersehen.
Tu écoutes le pot de ciel avec le célèbre Christian Dahlström. Merde.
Hold up.
What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Keke Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt-free. HelloFresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. HelloFresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com.
Tired of ads interfering with your favorite sports podcasts? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Stay ahead of the game by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/sportsadfree. That's amazon.com/sportsadfree to catch up on the latest episodes without the ads.